Howard Hughes var en av världens rikaste män i vårt århundrade åtminstone. Mångmiljardär med en sån makt att han inte bara hade tusentals människors öde i sin hand utan också kunde påverka hela regeringar. Han var flygare, han var filmproducent, han var industriman, han ägde ett stort flygbolag, ett stort filmbolag, och han hade affärsimperier i sin hand. Från att ha varit en ganska, ja, mycket uppmärksammad person som har stått i rampljuset under större delen av sitt liv, så drog han sig på 1950-talet tillbaka till nästan en total isolering ifrån omvärlden. Och de sista 15 åren så var man helt enkelt osäker om han verkligen fanns i livet eller inte. Och ännu mindre naturligtvis visste man vad han hade för sig. Men vad vi vet, det är att han levde ett mycket glädjefattigt, tomt och dystert och ensamt liv. Visserligen så var han under 13 år av sitt liv gift med skönhetsdrottningen Jean Peters. Men de sågs aldrig tillsammans ut, och det finns ingen bild av dem tillsammans. 1970 skildes de. Och under de sista åren så flydde han från det ena lyxhotellet till det andra. Ovillig eller oförmögen att ens ta hand om sin egen personliga hygien. Skägg och hår och naglar växte sig vilt, och han lär ha sett ganska skräckinjagande ut. Misstänksam mot alla gömde han sig undan omvärlden. Det är sant att han lämnade efter sig en oerhörd förmögenhet och företag som än idag är ledande, till exempel inom flygelektroniken, inom kommunikationssatellismen och oljeborrningsutrustningen. Men han dog ensam och isolerad och besviken på livet. Han brukar ofta säga att alla människor kan köpas för pengar, annars skulle en sådan som jag inte kunna existera. Ja, det är sant att han kunde köpa människor och deras tjänster, men han kunde aldrig köpa deras vänskap eller tillgivenhet. Här är en man som hade allt: hög intelligens och begåvning, obegränsade ekonomiska resurser, hundratals medarbetare, massor av vackra kvinnor omkring sig, ryktbarhet och popularitet för de stora affärsimperierna som han hade byggt upp. Men ändå var han en ensam man och utan vänner. Varför? Är det sant som McGinnis säger i sin bok Vänskapsfaktor, när han tar upp Howard Hughes som ett exempel, att Hughes lärde sig aldrig att uppskatta människor. Han var alltför upptagen med att utnyttja människor. Var det därför som hans liv resulterade i sådan tomhet och i sådan besvikelse och meningslöshet? Var det det som fick all hans möda att framstå som ett jagande efter vind, precis som predikaren säger? Vad var det som drev honom egentligen? Vad låg bakom hans höga ambitioner? Ja, vi kanske inte kan svara på det. Men vi ska i alla fall lyssna till predikarens slutsatser när han granskar det här problemet. Kung Salomo för ju journal över sin analys av det mänskliga livet och dess olika aktiviteter. Han försöker se vad det är som ligger bakom, vad som är drivkraften. Och han ställer ständigt frågan: är det verkligen värt mödan? All den möda som människan lägger ned på det hon gör, är det värt det? Och i texten framför oss idag så har vi läst redan från predikarens fjärde kapitel, fjärde vers och framåt, så granskar Salomo tre fenomen som faktiskt har en hel del gemensamt. Man skulle kunna sammanfatta de här tre fenomenen i orden rivalitet, ensamhet, popularitet. Salomo betraktar först människans ihärdiga och outtröttliga arbete under solen, hennes rastlösa möda och strävanden. Och givetvis inser han då, som vi också skulle göra om vi hängav oss åt samma granskning idag, att många människor helt enkelt tvingas arbeta hårt bara för att överleva. Men åter andra tycks vara helt gripna av ambitionen att skapa och skapa någonting fulländat och inte ge sig någon ro förrän de har lyckats. Medan andra ständigt nöter på sig själva, och de lyckas kanske också väl, men tycks ändå inte unna sig någon ro, utan fortsätter och bränner ut sig själva. Varför är det så här i människosamhället? Ja, när Salomo lite mer noggrant och djupgående granskar motiven bakom människors hårda arbete, så finner han att mycket av våra ansträngningar och mycket av vår yrkesskicklighet är blandade med motivet att vilja överträffa och överglänsa andra. Åtminstone att förhindra att andra skulle överglänsa mig själv. Salomo kallade rent ut för avundsjuka. Han säger: jag såg att all möda och all skicklighet i vad som görs inte är annat än den enes avund mot den andra. Det låter väldigt pessimistiskt. Under den mänskliga mödans yta ser han alltså en rastlös ambition och önskan att genom sina ansträngningar försöka överträffa andra. Driven av girighet, ärelystnad och avundsjuka, rivalitet. Och om man nu inte lyckas väcka andras beundran, så varför inte deras avund åtminstone? Kan det verkligen vara så? Jo, ibland så ser vi det väl ganska öppet hur människor armbågar sig fram i karriärjakten. Hur man knuffas, hur man munhuggs, hur man förtalar och hur man manipulerar för att nå de eftertraktade positionerna. Avundsjuka är annars nog den mänskliga ondska som är mest beslöjad och tar sig beslöjade former. Mer än det öppna våldet och det förtryck som Salomo talade om i kapitlets inledning, när han beklagar alla våldsgärningar som utförs på jorden. Men avundsjukan syns inte på samma öppna sätt. Men kan det ändå vara sant att sådana positiva saker som yrkesskicklighet och framgång inom olika områden vid närmare påseende visar sig vara ett slags fördolt förtryck av andra? Ett sätt att framhäva sig själv, att vilja se andra komma i skuggan. En rädsla för att andra ska lyckas bättre än jag själv. Kan det vara så med affärsmän ibland? Kan avundsjuka vara ett motiv i skolans betygsjakt? Vad är det som driver den vetenskapliga forskningen? Är det bara ädla motiv att få vara mänskligheten till nytta och hjälp? Eller finns det också en beslöjad längtan att få sitt arbete uppmärksammat och publicerat i någon vetenskaplig tidskrift, gärna med namn och bild? Är det delvis därför som långa nätter tillbringas i laboratorierna, många år av uppoffrande studier? Kan det vara ett Nobelpris som hägrar i fjärran? Eller idrottsmannen, varför tävlar han? Är det bara för att hålla sin kropp i kondition? Eller varför är det så viktigt att hamna överst på prispallen? Varför kämpar han så med timslånga träningspass varje dag och plågar sin kropp? Varför? Eller tror du inte att idrottsmännen eller idrottskvinnorna också läser sportsidorna ganska noggrant för att se om deras namn och deras bild möjligen finns med, och vad som sägs om deras prestationer? Men konstnären då? Han är väl ändå oskyldig? Det konstnärliga skapandet i alla dess former kan väl endast ha ädla motiv, eller hur? Tror du inte arkitekten vill att man ska veta att det är han som har formgivit och ritat huset? Tror du inte att konsertpianisten eller dirigenten noggrant läser tidningsrecensionerna av konserten dagen efter? Tror du inte att konstnären i sitt skapande kan känna sig hotad av andra konstnärers skicklighet och därför arbetar ännu hårdare för att inte komma till korta? Ja, kanske sker det omedvetet, men det sker. Det sker. Ja, inom nöjesbranschen så är det ju ett klart utsatt mål att dra uppmärksamheten till sitt eget artistutövande. Och det måste helt enkelt ske i konkurrens med andra. Antingen vinner man uppmärksamhet och popularitet delvis på andras bekostnad, eller också har man ingenting i branschen att göra. Kan det till och med vara så att pastorer, kyrkor, församlingar och samfund sneglar på varandra med viss avund, och att vi ibland bedriver verksamhet utifrån så billiga motiv som att försöka överträffa varandra? Eller är det enbart med gillande och glädje som vi ser andra församlingar blomstra och växa till? Kan den kristna sångaren, sånggruppen eller musikergruppen öva och öva bara för att bli bäst i stan och få sälja många skivor? Kan det vara så? Eller hur tror du en predikant känner det när en kanske yngre förkunnarkollega uppmärksammas och omskrivs och höjs till skyarna? Hur tror du det känns? Och det kan jag säga dig, att ibland är vi predikanter mer angelägna om vad människor ska tänka om oss och våra predikningar än vi är om vad människor ska tänka om den Herre som vi förkunnar. Salomo betraktade hela den oerhörda mängd av mänsklig energi och arbete och möda och ansträngning och försakelse och uppoffring som läggs ner på olika aktiviteter och projekt. Och han ser till sin besvikelse att mycket av den energin inte har någon högre drivkraft och motiv än ren girighet och avund. Vågar vi genomskåda ruttenheten? Önskan att överträffa och överglänsa andra är en ständigt drivande kraft i den mänskliga gärningen och ett bevis för vår bortkommenhet ifrån Gud. Därför säger Salomo, också detta är förfänglighet och ett jagande efter vind. Du ser, avund, girighet och självisk ambition förstärker bara meningslösheten i det hårda arbetet. Vad är då det kristna svaret på detta dilemma? Ja, det handlar om Jesu herravälde på livets alla områden. Och det kanske räcker med att läsa Kolosserbrevet 3:23. Vad helst ni gör det av hjärtat så som tjänade ni Herren och inte människor. Vilken befrielse det ligger i den attityden. Vad helst ni gör det av hjärtat så som tjänade ni Herren och inte människor. Befrielsen från ambitionen och äregirigheten och avundsjukan ligger i att erkänna att allt vad jag gör, det gör jag för Herren och till hans ära. Men sen får ju heller inte tillfredsställelsen över att ha gjort ett arbete väl förkastas. Gud så som skaparen har verkligen gjort sitt jobb väl, eller hur? Och han förväntar oss att vi också gör vårt arbete väl. Ja, att vi gör vårt bästa, men att vi gör det av rätta motiv. Och det är detta som frälsningen just skulle befria oss till, eller hur? Vi skulle arbeta inte för att bli bättre än andra, utan för att vi skulle vilja förvalta de gåvor som Gud har gett oss på bästa tänkbara sätt. Avund som drivkraft bakom den mänskliga gärningen är för människan själv destruktiv. Det är ett nedbrytande inflytande som lätt förbittrar människan och gör henne hård, känslolös och tär på hennes innersta. Ordspråksboken säger: ett bittert sinne är röta i benen. Du äter upp dig inifrån med en sån livsattityd. Vad är då dårens svar på dilemmat, vers 5? Jo, dåren lägger händerna i kors och tär på sitt eget kött. Dårens svar är: gör ingenting. Sluta att jobba, strunta i alltihop, ansträng dig inte. Dåren förespråkar lättja och hamnar i andra diket. Och även det är destruktivt. Lättja är ingen lösning. Lathet är nedbrytande och slår tillbaka på människan själv och skadar människan själv. Ordspråksboken varnar därför för lathet. Till exempel i det 6:e kapitlets 9:e vers står det: hur länge vill du lägga händerna i kors, du late? När vill du stå upp från din sömn? Ja, sov ännu lite, slumra ännu lite och lägg ännu lite händerna i kors för att vila. Så ska fattigdomen komma över dig så som en rövare och armodet så som en väpnad man. Dårens lättja bryter ner. Den bryter ner självkänslan så småningom. Den bryter ner självförtroendet. I det att man menar, ja, i det att man blir mer och mer beroende, kanske av samhället och andra människor, för sin utkomst. Och kanske till slut börjar tvivla på sin egen förmåga helt och hållet. Vad är då predikarens lösning? Vers 6. Jo, bättre är en handfull ro än båda händerna fulla med möda och ett jagande efter vind. Alltså, måttlighet är bäst. Möda grundad på avund är dårskap. Lättja är också dårskap. Men att hitta en balans mellan möda och vila, det är nödvändigt. Och det är det som vers 6 vill uttrycka. Det blir obalans om båda händerna är fulla med möda. Allt arbete ger otvivelaktigt någon vinning, men för mycket arbete medför problem och stresssymptom. Den lättjefulle dåren förbrukar sin livsenergi utan att han gör någonting. Men å andra sidan, lite vila är bättre än ett arbete som bara innebär ett jagande efter vind. Därför att det är pådrivet av rivalitet och inte tillåter människan att unna sig någon ro. Den människa som energiskt bara arbetar för sig själv förlorar lätt sig själv i en hetsig och rastlös livsstil som verkligen är ett jagande efter vind. Men om den ena handen är full med ro och den andra med möda, så blir det balans. Och det hebreiska uttrycket för en handfull ro förutsätter en öppen hand, en kupad hand som man kan fylla med någonting, som man kan ta emot med. Medan uttrycket båda händerna fulla med möda handlar om händer som är slutna, liksom för att hålla i någonting. Det är en bild av människans ständiga försök att hålla i så mycket som möjligt, att alltid hålla igång, att hålla fast vid något. Ingen hand är ledig, ingen tid för vila och ro. Hon jagar ständigt på sig själv med nya aktiviteter att fylla sina händer med, men njuter varken av livet eller av arbetet. Finns det en handfull ro i ditt liv? Gör du det? Eller är du inne i ekorrhjulet och jagar på dig själv för att få in de pengar som behövs för att hålla ruljansen igång och standarden uppe? Du lever med ständig stress kanske. Och du upptäcker ibland till din förfäran att du i processen till och med kan vara hänsynslös både mot dig själv och andra och din egen familj. Min vän, det är ett högt pris du betalar i så fall. Och hur många företagsledare till exempel har inte genom egen erfarenhet fått lära sig denna bittra sanning utan att veta att den står i Bibeln? Hur många kvinnor längtar inte tillbaka till den tid då deras män inte hade riktigt så mycket ansvar inom sitt yrke, men mer tid för hem och familj? Kanske med mindre pengar, men med mer tid att njuta av livet. Det är bättre att ha en lägre inkomst och ett harmoniskt sinne än höga inkomster, men utöva våld mot sig själv som människa. Det var den här sanningen som Salomo också gav uttryck åt när han skrev ordspråket: bättre är något litet med Herrens fruktan än stor skatt med oro. Bättre är ett fat kol med kärlek än en gödd oxe med hat. Är det den här insikten som gör att också Agur i ordspråksboken beder: Herre, giv mig inte fattigdom, inte heller rikedom, men låt mig få det bröd som mig tillkommer. Alltså en balans. Predikarens lösning är att vi ska ta både livet och arbetet som gåvor ifrån Gud, men inte missbruka någon av dem, utan eftersträva en balans som gör att vi kan njuta av både arbetet och vilan och livet. Salomos nästa observation hänger ihop med det problemområde vi just har avhandlat. Vers 7 och 8. Det handlar nu om ensamhet. Den som inte ger sig någon ro, han kan bli den som inte heller får någon vän, därför att det tar tid att odla vänskap. Howard Hughes, som vi nämnde om i inledningen, han arbetade hårt och han blev rik, men också ensam. Ibland kan rikedom göra människor snålare och mindre generösa mot andra. Ibland kan rikedom faktiskt vara ett hinder för att få verkliga vänner. Tänk dig att ständigt tvingas ifrågasätta motiven bakom människors leende mot dig. Är det för pengarnas skull eller är det äkta? Var det det här som gjorde Howard Hughes så misstänksam mot alla andra, och som därmed gjorde honom så isolerad och så ensam i livet? Men den som håller på att bränna sitt ljus i båda ändarna, i sin ständiga jakt på framgång, och kanske även behandlar andra hänsynslöst i processen, han har hittat en säker väg mot ensamhet. Tänk vilket pris många människor betalar. Vilket jagande efter vind, menar Salomo. Den som bara lever för sina egna rutiner får inga vänner. Man förblindas av sitt arbete, och det kan gå som det gick för den man som jag läste om, som gifte sig, bildade familj, och i det att han byggde hus. Ja, han först byggde han en villa åt familjen. Han hade knappt hunnit färdigt med det, för han gav sig hän åt att bygga en sommarstuga, och varje ledig minut la han ner på denna sommarstuga för att den skulle bli färdig. Och så plötsligt en dag så når honom det chockerande budet att frun och barnen vill lämna honom. Han förstår ingenting. Hans enda kommentar var: ja, men det var ju allt för deras skull. Det var ju för dem jag jobbade så hårt. Men i hans hustrus ögon så var han i sitt hjärta inte gift med henne, utan med sitt arbete. Händerna fulla av möda, men ensam. Vad Salomo ytterligare förundrar sig över, det är att det finns människor som, trots att de inte har någon familj, han säger: jag såg dem som inte hade någon, varken son eller broder, ingen släkting en gång, att arbeta för och tänka på försörjningen för, ändå inte ger sig någon ro, utan kastar sig in i ekorrhjulet och arbetar långa dagar, unnar sig knappt någon fritid, samlar på hög, men aldrig stannar upp för att ställa frågan: varför arbetar jag som jag gör? Varför driver jag mig själv så hårt? Och varför blir jag aldrig nöjd? Vem ska egentligen få glädjen av allt det jag arbetar för, eftersom jag själv ju inte får någon tillfredsställelse? Varför kan jag inte lugna ner mig och njuta av livet? Eller varför har jag inga vänner? Hellre än att stanna upp och utvärdera sin obalanserade livsstil, så driver han sig själv i botten. Och där finner han sig själv ensam och desillusionerad. Ja, det är bilden av framgångens slav. Och det är tragiskt att det som oftast har hunnit längst upp kan vara de mest ensamma människorna. Salomo föraktar inte den mänskliga mödan och arbetet. Låt oss inte missförstå honom där. Han lyfter ständigt fram det som någonting vi ska hänge oss åt. Arbetet är viktigt. Arbetet är en gåva från Gud. Arbetet är värd vår helhjärtade insats. Och vi måste rätt förvalta de gåvor Gud har gett oss. Men det får inte bli en obalans. Det är det han varnar för. Och därför säger han om den som arbetat sig trött och ensam, utan att någon får glädje av det, också detta är förfänglighet och ett jagande efter vind. Ett uselt besvär, säger han. Och så fortsätter han i vers 9 och 10 med att driva tesen att en vän hade varit bättre än allt annat. Rivalitet och avund är ingen grund för vänskap, det förstår vi. Tvärtom så splittrar det och gör människor oense. Salomo förespråkar vänskap, kamratskap, som någonting mycket värdefullt i livet. Vad är det som gör att vi i vårt materiella och välmående Sverige har så många människor som känner sig ensamma, så att det är ett av vårt samhälles största problem, ensamhetsproblemet? Och det är en tragisk statistik som säger att självmorden bland pensionärerna i vårt samhälle ökar under sommarmånaderna. Troligen för att de den tiden känner ensamheten ännu större, och för en del blir det helt outhärdligt. Och det märkliga är också att ensamheten kan upplevas ännu starkare i en storstad med människor runt omkring, men där anonymiteten råder. Och det mest tragiska, det är att det kan finnas människor mitt i denna stora församling som känner sig ensamma. Ensamma. När jag var i Afrika så var det för människor som man talade med helt ofattbart att vi i Sverige kan bo i stora hus, många människor i samma hus, utan att känna varandra. Ja, ibland till och med utan att ens hälsa på varandra, fast vi bor i samma trappuppgång. Ja, de fattade inte detta. Hur är det möjligt? Hur kan någon känna sig ensam i en sån livssituation? Kan du då förstå att invandrare i Sverige ofta känner sig dubbelt ensamma när de kommer till ett land där vi ofta lever så isolerade från varandra och där anonymiteten råder? Ingen av oss mår egentligen bra av att vara ensam. Det är inte meningen heller. Vi är skapade till sociala varelser med behov av kontakt med människor. Inte ens den fullkomliga Edens lustgård kunde förta Adams känslor av ensamhet innan kvinnan var skapad. Det var inte gott för mannen att vara ensam, stod det. Han kände det. Han var skapad som du och jag med ett gemenskapsbehov. Och Salomo framhåller nu att vänskapen, kamratskapen, har många fördelar och välsignelser. Vers 9. Bättre är att vara två än en, till de två får större vinning av sin möda. Delad glädje är dubbel glädje. Genom samarbete kan man åstadkomma mer än om var och en arbetade isolerat var för sig. Vers 10. Om någon faller, så kan ju den andra resa honom upp. När jag springer min skogsrunda runt sjön där hemma, så har det hänt ett par gånger att jag stigit fel och vrickat foten så illa att jag blivit liggande där i mina smärtor. Och så har jag fått hasat mig nästan krypande sista kilometern hem. Och när jag kommer hem i det skicket, så möts jag ofta av en fru som inte alltid förstår att känna det rätta medlidandet, utan som inte försummar tillfället att noggrant påpeka hur dåraktig jag varit som gett mig ut i halvmörket för att springa. Egentligen hade det varit bättre att hon hade sprungit med mig. Då har jag fått stödja mig på henne den där sista kilometern. Men nu har jag fått uppleva ensamhetens dilemma. Vi behöver en vän när vi faller, när våra svagheter uppdagas i våra liv. Då behöver vi en vän. Vi kanske låtsas vara tuffa och härdade övervinnare, som vore vi utan problem. Men sanningen är den att vi alla har svagheter som behöver den styrka som en vän kanske kan ge. Men om vi inte har någon vän att luta oss mot då, hur går det då? Ja, allt blir mycket svårare. Salomo utropar: ve den ensamme. Du får aldrig någon vän om du inte visar ditt behov av någon vän. Om du inte vågar blotta dina egna svagheter. Du får aldrig någon vän om du inte anförtror någon ditt behov av en vän. Och visar kanske något av dina svagheter. Vänner föraktar inte varandras svagheter. Vänner hjälper och styrker varandra på de svaga punkterna. Ordspråksboken 17:17 säger: en väns kärlek består alltid, och en broder föddes till hjälp i nöden. En vän kan lyfta oss upp. En vän kan damma av oss och hjälpa oss igång igen. En vän kan också säga oss sanningen, och det behöver vi ibland. Ordspråksboken 27 uttrycker det så fint, tycker jag. Vers 5 och 6: bättre är öppen till rättavisning än kärlek som hålls för dold. Vännens slag ges i trofasthet, men ovännens kyssar i överflöd. Ytterligare fördelar med vänskapen, vers 11: likaledes, om två ligger tillsammans så har de gjort det varmt. Men hur ska den ensamme bli varm? Ja, versen avser mer än att bara hålla kroppen varm under kalla nätter. Det kanske inte är det största problemet i vårt ombonade samhälle. Jag tror att Salomo menar att vänner kan ge stöd åt varandra när någon är sårbar. Den ene kan stödja den andra i en sårbar tid, i tider av kriser av olika slag, i tider av sorg. Någon har förlorat en nära anhörig. Vännen kommer in och ger stöd. Någon har förlorat sitt jobb. Vännen kommer in och stöttar. Någon har just genomgått en skilsmässa. Vännen tar emot tårarna. Någon lider av en allvarlig sjukdom. Vännen är där och stöttar. Då behövs det någon som lyssnar, någon som förstår och någon som tröstar. Då behövs det en skuldra att luta sig mot. Bibeln uppfordrar oss till vänskap, och Bibeln har många fina exempel på det här. Jag tänkte på Jonathan och David. Det står om Jonathan att när han träffade David, ja, redan från första gången, så blev han honom så kär. Ja, han blev honom så kär som sitt eget liv, står det. Och David och Jonathan, dessa två unga män, slöt ett vänskapsförbund med varandra. Och när David sedan fick det svårt, eftersom konung Saul stod efter hans liv och förföljde honom ut över Judéns bergsbygder, så kommer Jonathan till honom en gång när han är illa utsatt. Och det står att Jonathan kom till David och styrkte hans mod i Gud. Uppmuntrade David: ge inte upp, David, jag tror på dig. Och deras vänskap bestod till den ödesdigra dagen då Jonathan dog i striden. Och David tecknar sin klagosång över denne hans vän, som var kärlek var honom dyrbarare, säger han, än till och med kvinnokärlek, där han hade ju blivit besviken. Rut och Naomi tycker jag är ett annat fint exempel. Läs Ruts bok. Denna unga kvinnas kärleksförklaring till sin äldre svärmor: dit du går vill jag gå, Naomi. Där du dör vill jag dö. Ditt folk är mitt folk och din Gud är min Gud. Och Gud förbjuder att någonting annat än döden skulle skilja oss åt. Vilken trohet i detta vänskapsförhållande, som också fick frälsningshistorisk betydelse. Den tredje fördelen med vänskap, vers 12: om en någon kan slå ned den som är ensam, så håller dock två stånd mot angriparen, och en tretvinnad tråd brister inte så snart. Den ene ger skydd när den andra attackeras. Och det kan naturligtvis vara fråga om rent fysiska situationer. En eventuell tänkbar rånare ger sig inte lika lätt på två personer som på en. Han avskräcks lättare. Det är därför så många är så rädda för att gå ut på Göteborgs gator ensamma om kvällen. Det är alltid tryggare att vara två, eller hur? Men en vän kan också vara till oerhörd hjälp när de kommer under onda tungors attack, och när falska rykten och skvaller sprids bakom vår rygg. Då är det skönt att ha en vän som står upp till vårt försvar och som fortsätter att tro på oss. Paul Simons var ju en, ja, han lever än, en sångare, en författare, musiker. Han skrev den omtyckta och berömda sången Like a bridge over troubled waters, alltså lik en bro över djupa svåra vatten. Den visar på kamratskapens stora betydelse i tider av svårigheter. När han skrev den 69 så var det mycket omvälvningar i det amerikanska samhället, en otrygghet inför vad som pågick, inte minst under Vietnamkrigets dagar. Skriver han, om jag får översätta hjälpligt: när du är nere och slut, helt utslagen, när kvällen kommer tung och svår, då ska jag trösta dig och finnas vid din sida. När mörknet kommer och allt du känner är smärta, likt en bro över djupa vatten vill jag då lägga mig ner, så du kan komma över krisen, svårigheten. En kristen vän kan också stödja i den andliga kampen. Eller behöver du ingen hjälp där? Kan bli en bönepartner. När jag känner mig svag i den andliga striden kan min vän bedja för mig och hjälpa mig igenom. Och Nya testamentet är fullt av uppmaningar till den kristna församlingen att på olika sätt i praktiken odla vänskap med varandra. Lyssna till bara några uppmaningar. Älska varandra. Var ens till sinnes med varandra. Acceptera varandra. Ha fördrag med varandra. Förlåt varandra. Var inte otåliga mot varandra. Döm inte varandra. Trösta varandra. Förmana varandra. Tillrättavisa varandra. Undervisa varandra. Tala sanning med varandra. Uppbygg varandra. Tjäna varandra. Bär varandras bördor. Var gästvänliga mot varandra. Ja, alla dessa uppmaningar är ju gyllene regler för ett framgångsrikt fungerande vänskapsförhållande. Och det är vår kallelse som församling, att odla en mellanmänsklig vänskap och gemenskap. Gör bara inte det misstaget att du bara klandrar eller anklagar andra för att inte förstå dig eller tycks bry sig om dig och dina problem. Att bara beklaga sin ensamhet, det löser inga problem. Börja själv att odla den här vänskapen nu. Endast då kommer du att ha vänner också när kriserna kommer. Självömkan, det är ett negativt sätt att ropa på uppmärksamhet. Och det tär på omgivningens tålamod. Du måste inrikta dig på att möta andras behov samtidigt som du gör dina egna behov kunniga. Om du håller den här balansen, då kan nya relationer få näring och börja blomstra. Det här är min bön, det här är min förhoppning för församlingen för det nya året. Att det här skulle börja blomstra och fördjupas ibland oss. Det är sant att vi behöver Gud, men vi behöver också varandra. Vi behöver vänner, du och jag. Visst är det fint att kunna säga lite fromt ibland kanske: jag är aldrig ensam, jag har Jesus. Jag har Gud, ja. Men den Gud som det är så underbart att du har, han har också skapat dig på ett sådant sätt att du ska behöva människor. Och det behovet är avsett att fyllas av människor och inte av Gud. Läs gärna den här boken av McInnes, Vänskapsfaktorn, utgiven på Libris. Har mycket att säga av praktiska råd på det här området. Nå, om två nu är bättre än en, vad kan då vara bättre än två? Jo, tre naturligtvis. En tretvinnad tråd brister inte så lätt. Vi bör söka odla vänskap med mer än en. Med mer än en människa. Annars kan beroendet kanske bli för stort däremellan. Och vi kan ändå plötsligt stå ensamma där en dag. Var öppen för möjligheter att bygga nya relationer. Att avgränsa sig i kotterier, det är ödesdigert för den kristna församlingens gemenskap och utveckling. Vattnet blir lite osunt om man inte öppnar sig för nya pålande bäckar som kan ge lite friskt vatten till gemenskapen. Vattnet blir också osunt om man inte släpper ut lite vatten, har ett utflöde till andra människor. Det blir som döda havet. Odlar du vänskap? Är du inställd på att bygga relationer, kanske nya relationer, med människor som du vanligtvis inte har umgåtts med. Visar du någon att du uppskattar honom eller henne? Genom några ord kanske bara. Genom ett litet brev. Ett telefonsamtal. Kanske ibland en liten gåva. Ber du för någon vän? Till sist i vår text så försöker Salomo se på ytterligare ett problemområde som vi snabbt ska avhandla. Nämligen popularitet. Det har med rivalitet, ensamhet och vänskap att göra. Vers 13. Han tar exemplet från den politiska scenen. Han ser då en makthavare. Och han ser makthavarens kortlivade popularitet. På grund av den allmänna opinionens nyckfullhet. Också detta är ett exempel på det fåfänga under solen och människors jagande efter vind. Statskupper avlöser varandra i vår oroliga värld. Nya regenter rider en kort tid på den osäkra vågen av folkets godtycke. Eller också klamrar de sig fast vid makten med våld och diktatorsfasoner. För att hålla kvar sin makt trots folkets missnöje. Envisheten hos dem som suttit i sadeln för länge kan vara destruktiv, som den här gamle konungen som Salomo tänker på. Makten förblindar och makthavarna tappar kontakten med gräsrötterna av folket. Och förstår inte längre vardagssituationens bekymmer. Flexibiliteten saknas och man kan inte anpassa politiken efter nya och förändrade tider och situationer. Man har glömt hur det var när man själv var ung. Man lyssnar inte längre till råd. Man är blind för sin egen begränsning. Men man vägrar att släppa makten. Då, säger Salomo, då är det bättre med en fattig uppkomling som åtminstone är vis. Salomo tänker tydligen på ett fall där en fattig yngling till och med lyckades komma från fängelset och manövrera sig upp till tronen. Tydligen en mycket smart, skicklig politiker som förstod att rätt utnyttja stämningen i landet. När man var trött på den gamle och längtade efter någonting nytt, då kom han lägligt som en stjärna och steg upp. Men, konstaterar Salomo, också detta är förfänglighet. För det är en popularitet som vilar, ja, som går på en hal vinterväg. Även den här unge, nye regenten, till vilken alla knöt sina förhoppningar och förväntningar om en ny tid, även han kommer att få lämna scenen snart. Inte nödvändigtvis för att han regerade dåligt eller fel, utan på grund av folkets otålighet och rastlöshet och kanske orealistiska krav på snabba förändringar. Plötsligt är han inte intressant längre, utan istället någon annan som lovar mer eller utstrålar en större charm och karisma. Honom vill vi ha, ropar man, lika entusiastiskt som en gång omkring hans företrädare. Men även den nya revolutionen ska komma av sig. Så är det med popularitet byggd på människors godtycke. Den unge regenten hade nått ett pinnhål upp på människoärans stege. Men sen fick han stiga ner igen och lämna plats för en annan. Och bilden av honom runt om i landet flyttades ner och bilden av den nya regenten sattes upp. Han som bara för några år sedan höjdes till skyarna skuffas nu undan och glöms. Han som idag rider på popularitetens sköra våg kommer imorgon att sköljas bort av glömskans vågor. Ingen är hjälte länge i människosamhället. Populariteten är inte samma sak som att ha många vänner heller. Populära människor kan vara ensamma människor. Elvis Presley var en idol över hela världen med tusentals, för att inte säga miljontals fans. Men han dog en tragisk död som en mycket ensam och olycklig människa. Tio i topplistan ändrar sig ständigt. Den som söker tillfredsställelse genom popularitet jagar vind, säger predikaren. Därför att popularitet vilar faktiskt på mycket sköra och osäkra faktorer som inte kan ge någon trygghet och bestående tillfredsställelse. Så är det med det som är under solen, och det har bekräftats ännu en gång. Låt mig nu sluta med att säga: det viktigaste är inte att du vinner vänner eller människors erkännande ens, eller blir populär. Det viktigaste är att du vinner Guds erkännande. Och det kan endast ske genom Jesus Kristus och det som han har gjort för dig i sin död på korset. Det är hur Gud ser på dig som i det långa loppet är det viktigaste. Därför frågar jag, hur ser Gud på dig? Ser han dig som försonad med sig själv genom din tro på Jesus Kristus? Eller är du fortfarande en främling för Gud? Det är viktigt, som jag har sagt idag, att du försöker odla vänskap med människor. Men det är faktiskt ännu viktigare att du först och främst blir vän med himmelens Gud. Ty även om du skulle bli populär, omtyckt av många, men fortfarande vara en främling för Gud, eller Gud en främling för dig, så har du ändå gått miste om det dyrbaraste och finaste vänskapsband som kan bindas. Vänskapen mellan Gud och människa. Missar du det, så hjälper ingenting annat. Då har du missat det väsentligaste i livet. Eller som Jesus säger, vad hjälper det dig om du vinner hela världen men förlorar din själ? Eller själv går förlorad. Vad hjälper bankkontot, positionen, populariteten om du inte är känd av Gud? Honom som du en dag ska avlägga räkenskap inför dig. Ska du stå inför honom som en främling eller ska du stå inför honom som en vän? Det största jag kan säga dig idag, det är att du kan få bli vän med Gud. Och att Gud kan bli din vän. Får han bli det idag? Då måste du ta emot hans utsträckta hand i Jesus Kristus. Ty det är endast genom att ta emot honom som du får rätten att bli Guds barn. Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder är blodröda, om det finns sådant som skiljer dig och mig från varandra, så kan allt förlåtas och det kan bli vitt som snö. Om det är rött som scharlakan kan det bli som vit ull. Och då vi nu har blivit rättfärdiggjorda genom tro på Jesus Kristus, så har vi frid med Gud. Vänskapsförhållande är upprättat mellan oss och Gud. Du är välkommen till honom idag. Amen.